It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Ena veckan skottar du snö. Nästa chippar du efter andan i skuggan. Men bara för att det svenska vädret är lite oberäkneligt så behöver inte ditt inomhusklimat vara det. Och det är här Bosch värmepumpar kommer in. Och som av en händelse så sponsrar de podden den här veckan. Bosch värmepumpar utvinner energi från berg, sjöar, mark och luft så det är ett bra val för miljön. De senaste generationerna av Bosch värmelösningar är deras mest hållbara någonsin. Så oavsett vilken lösning du väljer för ditt hem så kommer du att värma på ett miljösmart sätt. Är du nyfiken på det här så kan du få gratis rådgivning och offert på bosch-homecomfort.se. Och det är alltså Bosch med SCH streck och sen homecomfort.se. Vi tackar Bosch värmepumpar genom att sjunga med i refrängen.
Cools and heat, cleans the air, it feels just right, everywhere.
Cool and heat, like a Bosch.
Just det, like a Bosch. Tack Bosch, nu börjar podden. Hällristningar är fascinerande. För flera tusen år sedan ville människor som bodde här i Norden säga någonting. Vi vet inte exakt vad, men båtar, djur, krigare och skålgropar finns kvar i landskapet som någon slags tecken på en civilisation som en gång fanns. Om det här handlar dagens avsnitt av podden. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Hällristningar är symboler, figurer och andra avbildningar inhuggna i berghällar eller lösa klippblock, de flesta från bronsåldern. Varför människorna högg ut bilder i berget vet vi inte, men det finns en massa teorier, varav flera handlar om religion och kult. Den som ska berätta för oss om det här är Johan Ling. Han är professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Svensk hällristningsforskningsarkiv. Nu är han aktuell med boken Hällristningarnas värld. Varsågoda! Allt väl att veta om hällristningar med Johan Ling.
Hej Johan, välkommen till Allt du vill att veta.
Tack, tack.
Minns du när du själv blev intresserad av hällristningar egentligen?
Åh gud, det var lite från och till så här tror jag. Men någon gång har det nog tagit mig i kroppen när jag var liten. Jag tror att vi var uppe i Tanums världsarv. Sen låg det väl lite i träda. Jag var väldigt intresserad när jag var liten av vikingatid bland annat och runor. Men sen var det främst och företrädesvis var det faktiskt när jag började läsa på universitetet. Så hade jag en kollega som var intresserad och då åkte han upp och visade. Och då såg jag också vilken omfattning det fanns. Va? Och Och där tog verkligen intresset igång, kan jag säga, va? Och det var när jag började läsa arkeologi faktiskt på universitetet.
Och sen har du ägnat en ganska mycket del av din tid åt just hällristningar. De här rör ju mestadels från bronsåldern. Skulle vi kunna ringa in den tiden lite, sätta det i kontext för lyssnarna? Alltså hur såg samhällena ut i Norden då på den tiden egentligen?
Ja, för det första så är ju detta, alltså bronsåldern tar sin början här ungefär 1700-1800 före Kristus eller före vår tideräkning, kan vi säga då. Och då är de här samhällena som finns, det är ett väldigt decentraliserat samhälle som bygger på gårdar som är utlokaliserade. Det finns i stort sett inga samlingsplatser. Kanske möjligtvis hällristningar kan fylla en sån funktion bitvis. Men det finns inga centralplatser som vi senare har i vikingatid med Birka och andra gamla Uppsala och sånt här. Det har vi inte lyckats ringa in. Men man karaktäriserar sådana här samhällstyper allmänt som hövdingasamhällen. Det vill säga, och som är, eller decentraliserade hövdingsamhällen, för att göra det ännu mer komplicerat. Men att det är ett fåtal individer som har makten i det här samhället i form av hövdingar då, och förfogar över stora gårdar med de absolut bästa jordbruksförutsättningarna då. Och de här samhällena är ganska små i sin, vad ska man säga, karaktär. Alltså man brukar allmänt säga att de kanske är ungefär 3-5 mil i diameter, kan man inte prata om. Men det är små formationer som är beroende av varandra och de hänger ihop som kluster, kan man säga då. Med gårdar, gravar, boplats och allting. De ligger oftast är beroende av varandra, men är också högst konkurrerar väldigt hårt med varandra. Jag har en kollega som har skrivit en enormt fin bok som heter How Chiefs Comes to Power, som heter Tim Earle, och han brukar alltid säga att chiefdoms are constantly at war. De är alltså ständigt i konflikt och i luven på varandra. Och vi ser det här också, kan vi säga, i vikingatid i en betydligt mer utvecklad form då, givetvis. Men det är också så att vi tror att det system som vi ser i vikingatid har sin upprinnelse, sin början i bronsålder. Så att det är tämligen likt vikingatid, kan vi säga, med ett också då ojämlikt samhälle. Att det är ett fåtal som förfogar över makten. Du har också för första gången i historien en krigarklass, och då kan man fråga sig, ja, hur vet ni det då? Hur kan man säga det? Jo, det ser vi faktiskt i gravmaterialet för första gången, att enskilda individer gravläggs med vapen, med svärd eller yxor eller spjut, och också så ser vi det inte minst på hällristningarna då.
Du sa att bronsåldern börjar någonstans runt 1700 före vår tidräkning, och sen hur länge håller den på? Jag vet ju att sådana här liksom, definitioner är ju rätt flytande, men
jo,
ungefär.
Vi brukar säga att den klingar av kring 500 före Kristus, för då kommer ju mer eller mindre järnet in, och då träder vi in i järnåldern så att säga. Mm. Men det är inte, och det har man varit bitvis ganska kritisk till innan och sagt att ja, men de här samhällen lever in längre och sånt, men samtidigt så är den här förändringen av att vi går från brons till järn påtaglig för de här samhällena. Samhällen som innan då har fokuserat på, och framförallt eliterna i det här samhället, på att investera i långväga handel av brons. Mm. Och en apparat då som brakar ihop, va? Där du istället då kan utvinna myrmalm i bäckar, åar och älvar lokalt då, eller tämligen lokalt i Sverige åtminstone. Mot att då behöva importera koppar och tenn från brittiska öarna, från ännu längre ifrån också. Vi har ju koppar från Spanien i vissa tidsfaser, vi har från alpinska området och även bitvis från Sardinien, va.
Men det är ju intressant med de där otroligt så här långa handelsvägarna. Men var det så att det fanns mellanstationer innan man kom till då Sverige, inom citattecken då? Alltså om man skulle från Spanien, då fick man landa någonstans i Ja, men
du
Frankrike,
måste ha
Tyskland.
Allianser då, givetvis. Mm. Precis som du säger, och vi i kusten eller vi i åsystemen då. Frågan är ju, den stora frågan är det, hur långt tar vi oss? Åker vi hela vägen? Alltså till Brittiska öarna har vi beräknat till exempel om vi ska åka till den. Det finns en aktiv gruva i Wales. Och skulle vi paddla hela vägen dit så tar det ungefär 40 dagar. Mm. Men man kanske tar sig till östra kusten istället i England. Där har man hittat en vad man tolkar som en handelsplats. Och då skulle det istället ta kanske 17 dagar. Va? Mm. Samtidigt så ska man inte förringa det här med att ha kontroll på hela resan, tror jag. Va? Och det var ju ändå, om man jämför med vikingarna och vikingatid, så var det ju deras specialitet att no middleman, inget emellan, va? Utan gå så långt du kan med det här manskapet för att förhindra dyra mellanhänder. Va? Och då har vi kontroll på materialet och vi börjar mer och mer tro att det motsvarande sker i bronsåldern, att du försöker pusha de här båtarna så långt som möjligt, och för då får du kontroll på hela situationen. Och nu är det också så att det kommer upp liksom, det kommer ju nya DNA-rön som visar att det finns skandinavier exempelvis på Cypern, va? Och i Spanien har vi inte hittat något, men Brittiska öarna kan vi säga, va? Så att det där blir ett teoretiserande som vi försöker liksom både modellera då hur det skulle ta, lång tid det skulle ta om vi tar oss hela vägen till Spanien mot att åka till Brittiska öarna. Mm. Man får också tänka sig att den här koppan till Spanien, den kommer också upp till britterna. Den kommer till Irland, den kommer framförallt och företrädesvis i Brittiska kanalen, så har man hittat sådana koppartacker då, rena koppartacker. Och då kan man ju tänka sig att det är dit vi åker och att det är en slags nexus för handeln med koppar. För där finns en annan sak också som man inte får förringa, och det är ju tennet då. Och hittills har alla analyser, och bland annat har vi analyserat en tenntacka från Vårdinge i Långsjön faktiskt, i Älvsjö, som pekar direkt till Cornwall då. Och det är på Cornwall alla analyser i Europa pekar ut Cornwall som den här stora tennproducenten då. Mm.
Och det kanske vi ska säga då, att koppar med litet inslag av tenn blir brons. Så
just
att vi har det klart.
Det är så, grovt sett så kan man säga att man brukar kalla standardiserad brons, och den slår mellan 5-10%, upp med 5-10% tenn då. Mm. Och det gör bronset, alltså ett kopparföremål har inte alls samma funktion. Mm. Det är ganska sprött och det håller inte alls, men när du adderar det där tennet då upp mot 10% så får du nästan stålets hårdhet. Mm. Och därför så kan man också säga att bronset är betydligt mer effektivt än järn per se, tills du kan göra kolstål. Mm. Alltså, och då varvar du kol med järn och järnslag i varpen. Och det är när du kan göra det, det är då vi får järnåldern, så att säga. Va? Mm. För då får du ännu mer funktionella vapen och verktyg framförallt. Va? Mm. Av stål, och det har en beständighet som inte bronset har. Bronset får du ersätta då, men ett nytt bronsvärde eller en bronsyxa är oerhört hårt och hållfast också, va? Så att det är inte förrän stålet som du kan ersätter dess funktion då.
Mm. Att förstå att de här ristningarna är just från bronsåldern, det kan ju inte ha varit helt lätt att lista ut historiskt sett. Kan du berätta någonting om den historien då?
Ja, det är roligt. Alltså, för det första så ska vi säga så här att vi har ju tidigare ristningar och målningar i Skandinavien som härrör från tidig stenålder och framåt, och framförallt i Norrland och i norra Norge då. Och det finns ju en koppling till dem också, det vill säga man gör också båtar och djur, men ofta i jakt. Men det här liksom bronsåldersristningarna som vi ser här har mer likheter med bronsålders Europa. Dels med ristningar, dels med annat, med vapen och vagnar och sånt där, så att det liksom pekar söderut, va? Under 1800-talet, när verkligen hällristningsforskningen började komma igång, så så debatterar man ganska brett om dateringen och när de här hade gjorts då. Och det var allt från stenålder, det var vikingatid, det var fenicier, det var skottar från 1400-tal. Men då såg man likheterna med bronsföremål, och då var det också, då hade vi den här, vår stora bronsåldersforskare Oskar Montelius som samarbetade med Hildebrand. Så Hans Hildebrand som var ute i Norrköping och såg och de, alltså, de arbetade med den så kallade typologiska metoden där man alltså la alla föremål utifrån den tiden i bronsåldern, det längden är 6 perioder. Och där såg han då ett avbildat svärd 1:1 på brons på hällen i inte Himmelstalund utan i Norrköping då. Och utifrån det då så börjar man nysta så att de borde vara från bronsålder. Och det blev sen liksom, så såg man bara mer och mer föremål och företeelser som stämde med bronsålder. Mm. Så att det är upprinnelsen till det då. Och sen så har bara mer och mer forskning kunnat bekräfta det här då. Att man, alltså det finns extremt stora likheter med exempelvis rakknivar i brons och även båtar inristade på de här rakknivarna och hällristningar. Hällristningar i bronsåldersgravar. Så att det var liksom historien bakom, men den har i stort sett sen slutet med 1800-talet bara kunnat bekräftas då. Mm.
Vilka platser i landskapet är det som de här hällristningarna dyker upp på?
Företrädesvis kustlandskap eller forna kustlandskap kan vi säga då. Alltså det vill säga i Mälardalen har vi ju rikligt, Enköpingstrakten, vi har ju även i Botkyrka, Södermanland. Men nära stranden är en variabel som är väldigt stark, och detta kan du också se i Smålands östkust. Tjustområdet, Simrishamn i Skåne och även Bohuslän då. Så att det är kustregioner. Men sen har vi också till viss del inland då. Men då är det oftast också nära vattendrag, nära åar, älvar eller alltså kommunikativa företeelser i landskapet då. Så att det här med hällristningar och mobilitet och kommunikation, det håller samman då. Men sen kan man mer explicit gå ner i vissa landskap och se hur man ska titta, vad man ska leta efter. Men då blir strandlinjen en variabel man ska titta efter liksom, och se. Oftast har de inte legat precis på, utan liksom, däremot på stranden eller strandnära som man säger då, va? Ett fåtal har legat alldeles i vattenbrynet emellertid, va? Men många har legat så att man har en bra utblick över vattnet. Och det handlar i sin tur om att man söker säkert platser som för att berätta om tidigare resor eller annat, eller för överhuvudtaget söka platser med bra förutsättningar att göra hällristningar på också. Va? Dels för sociala ändamål, men också för att alla hällar har inte de här, går inte att hugga eller rista i. Va?
Mm. Det ska vara slätt, tänker jag. Eller är det tillräckligt slätt?
Det ska vara slätt. Och vi har ett forskningsprojekt nu där vi har lite nya rön. Där vi har mätt densiteten på hällarna genom ljudvågor. Alltså det som man annars gör på betong och så här. Och kollar hur hållfast det är. Va? Och då kan vi se att du har verkligen valt ut svaga partier på de här hällarna där du har gjort ristningarna. Och då kan man ställa sig frågan, hur visste de det då? Och jo, då har de förmodligen knackat sig fram. Så här, tick, 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 tick. Och så liksom, där. Så att, och placerat då, eller ristat in, huggt in därefter då. Sen har vi faktiskt nya rön också. Jag skriver i boken att man framförallt har använt sig av en indirekt teknik med stenverktyg. Men vi har nya rön nu som visar att åtminstone ramarna, att du prickhugger nog ut hällristningarna med bronsverktyg. Med vassa verktyg. För vi har kunnat identifiera ett spetsigt verktyg på en del ristningar som du inte kan tillverka i sten eller ben eller organiskt material som håller för graniten, utan det måste vara metall. Och det återigen då, så blir det spännande med bronsåldern, att det är de här som kan bronset, handla med bronset ut efter det. Det är en sån viktig del i samhället här, va? Och sen så använder man det också till att rista med, och man avbildar brons då.
Mm. Om du ska måla upp bilden av en större hällristning, vad är det vi ser? Vad finns det för motiv?
Ja, allt som oftast så är ju skeppen som dominerar då. Så att det, och det ser vi i nästan alla de här landskapen som man är med från. Och det är också väldigt intressant hur lika de kan vara. Alltså ibland så kan det vara oerhört svårt att hålla isär liksom skepp avbildade i Enköpingstrakten mot Bohuslän. Va? Och det nimmer ju också om att det är grupper i kontakt, att det är nästan ett slags stiliserat språk, va? Eller i alla fall bildspråk kan vi säga. Va? Men skepp är de dominanta företeelserna. Sen har du ju ofta sådana här skålgropar med i någon form. Ibland kan de vara tämligen dominanta på ytan, ibland är de bara som en del i en komposition.
Och det är som en liten cirkel som är liksom, ja, som är en skålformad helt enkelt.
Just det. Och den är mycket svårare att datera, den har vi inget och den finns långt tidigare än bronsålder, och du fortsätter använda det motivet långt, långt efter också. Då.
Mm. Mm.
Men sen har du också fotsulor, alltså som du har, ibland i form av hela fötter du har avbildat, eller sandaler som vi tror, någon form av sandaler. Det är också en ganska vanlig kategori. Men krigaråtergivningar eller människofigurer, och oftast då i form av krigaråtergivningar i någon form.
Mm.
Djur i form av både hästar, nötkreatur till viss del, fåglar bitvis ibland, hjortfigurer, oftast i jaktscener då. Och det är också spännande för att om man sammanfattar lite vad det avbildat då, så jag har jobbat mycket med internationella forskare som har kommit upp, och bland annat som har jobbat med krigaretiken i den forna Grekland och sånt där, och det som man kallar för warrior ethos, och säger att till exempel, ja, många av de här hällristningarna, de tickar av precis varje box för being a warrior in the Bronze Age. Alltså du har jaktscener, du har vapen, du har det här som nimmer om långväga handel, du har kosmopolitiska koder, så att och sammantaget väldigt mycket av det som pekar på bronsålderns krigarideal nere i det forna Grekland, va? Där du har det i text, va? I Iliaden eller Odysseen och dylikt, va?
Mm.
Och även hos hittiter och egypter och sånt där, så att det är ganska fascinerande.
Men apropå det internationella då, finns det motsvarande hällristningar någon annanstans i Europa eller världen?
Ja, det gör det, men ganska på lite av, till exempel inte alls i norra Tyskland, Centraleuropa. Det finns, däremot så finns det i italienska alperna rikligt. Ligger inte riktigt i vår datering, bara något tidigare i deras kopparstenålder, och framförallt i deras motsvarande järnålder, som förvisso är slutet på vår bronsålder. Och där finns det likheter. Men sen finns det även i Spanien, och där finns de större likheter än de i italienska alperna. Och där har liksom spanska forskare redan för 50-80 år sedan påtagat likheterna, exempelvis i vagnsåtergivningar, som är krigsvagnarna som vi gör här, och de spanska, i gester hos krigare, i attribut hos krigare, exempelvis som behornade hjälmar, i att krigarna har örhängen och harnesk. Och det nimmer om någon form av kontakt och interaktion då, va? Och därför så spekulerar vi i den avseende, är det vi som tar oss ner och träffar dem där, eller träffas vi halvvägs i brittiska öarna, och att man tar intryck, att det är liksom två, vad ska man säga, regioner i slutetapp tappen och början av tappen av å ena sidan ett kopparproducerande område och å andra sidan ett konsumerande område då.
Mm. Det är intressant det där med hornbeprydda hjälmar, för att man brukar säga att vikingatiden, att det liksom är faktoid att vikingarna hade horn på sina hjälmar, men ja, uppenbarligen så hade man det kanske då på bronsåldern.
Ja, det har, vi har ju hittat till exempel en bronshjälm med horn från Vixö i Damp, så att, och det verkar vara mer kopplat till bronsåldern än vikingatid då. Så att, och igen då kanske det är att, alltså man kan ju fråga sig varför försvinner vikingatiden och eller om den nu började i bronsåldern, varför fortsatte man inte? Ja, en förklaring för det är järnet som jag var inne på, men sen finns det någon annan del i det, och det är ju till exempel att i slutet på bronsålder och sen in i tidig järnålder så har vi också romarriket som expanderar och lägger sig i stort sett som en matt över hela norra Europa också, inte Tyskland då, men även brittiska öarna. Men så fort romarna då retirerar från brittiska öarna, då har vi ju angler och saxar där som är en slags förvikingar nästan, kan vi säga, va? Och då kanske systemet är igång, något som kanske även skedde i bronsålder då, när det fanns svagare såna här geopolitiska organisationer som kunde, om man jämför med romartid då, som hade en militärapparat som du omöjligtvis kunde liksom gå förbi. Va? Mm.
Men åter till ristningarna då. Vad finns det egentligen för teorier om vad hällristningarna fyllde för funktion?
Ja, det finns en rad olika teorier om det. Och antingen så har man ju sagt att det handlar om att avbilda gudom och att det har med religion och ritual att göra. Och det har det. Det kan man inte förringa. Någon form av ritual. Men den har varit ganska tongivande, och framförallt då att det handlat om en slags fruktbarhetskult att främja för årtidsväxlingar, för bättre jordbruk och dylikt. Och det har varit en väldigt dominant. Sen gick det över efterkrigstid kan man säga, med i samband med funktionalismen, med att man skulle prata om, då pratar man om betesbruk eller mer om att se de här i relation till produktion då, att det var boskapsskötare som knackade in båtarna, och det blir ju lite märkligt när det är båtar då, kan man tycka, va? Och det var en teori som jag hade väldigt svårt för, när man ser liksom båtar som lägger till strandkant, förvisso kan det vara strandbete då, men sen så kom det här med nya rön kring strandlinjen och dylikt, och har man kunnat visa att de ligger på såna här platser. Men med per se då, så jag har ju själv jobbat med teoribildning, jag har jobbat mycket med antropologer, och där finns det ju då en institution som man kallar det för, i tid och rum, som man förknippar med hällristande, långväga handel, med krigarförband, med kontroll över produktion, och den kallar man i svenska termer rått översätt hemliga sällskap, eller det man på engelska säger secret societies. Och det är egentligen en institution som förfogar, som vill kontrollera delar av samhället, framförallt delvis handel, överskottsproduktion, makt. Och det gör man via ritual och väldigt mycket med magi. Man är också de som har kontroll och kontakt med det övernaturliga. Och i många samhällsformer, exempelvis i Nordamerika, så har man gjort ristningar i samband med sådana här hemliga sällskapsmöten för att visa att de är en exklusiv grupp. Vi har kontakt med det övernaturliga. Vi kan, därför så ska vi även kontrollera handeln. Vi ska kontrollera dig. Och det är en ganska brutal institution också, som till exempel begreppet terrorism här och därifrån, för att när de första spanska och engelska etnologerna kom dit, så såg de att de här institutionerna terroriserar sin egen befolkning. Kannibalism förekom bland annat, och överhuvudtaget mycket våld.
Mm.
Och det, alltså många av de momenten kan vi faktiskt se på hällristningar. Mm. Att vi ser våldscener, vi ser ganska märkliga sexuella scener, ibland mellan människa och djur, ibland mellan det som man kan tolka som man och barn, och liksom väsen och sånt där. Va? Och det där är ganska typiskt för sådana institutioner. Då. Så för mig står det nära, det vill säga att man kan tänka sig att det här är en grupp som exklusiv grupp som utför långväga handel av metaller. Metallen i sig är nästan magisk när den kommer in. Va? För att klara de här resorna så tillämpar de magi. Man är också beroende av att de andra i samhället, av deras överskottsproduktion så att säga, att man kan kontrollera den. Alltså vikingatid, där räknar man att en stor vikingabåt krävde att 300 personer jobbade året runt. Och det här, om man nu tänker sig bronsålder, så kanske båtarna är en tredjedel av det, och då får man ändå tänka sig att 100 personer måste arbeta för att generera en överskottsproduktion.
Ja, det är väl inte helt orimligt att tänka sig, med tanke på hur man ser hur religionen har dominerat och försökt att dominera människor i senare tider, att det var så även då.
Precis, va? Och det är hela essensen av de här, alltså att man kan nästan se ett prästerskap i tid och rum, och det är ju att kontrollera makt. Va? Och det är ju att kontrollera makten i samhället och även ekonomi och ideologi. Då. Mm. Så att det är exakt så. Alltså att i en sån form så tror jag att man ska ändå tänka sig att många av de här har tillkommit eller kopplat direkt eller indirekt till en sån institution, att individer som ingår i en sån här ordning då. Det är också så att en del har sagt att jo, men det kan ju varit barn som har gjort dem, och det, hur vet man, och det är klart, va? Men samtidigt då så det är så, de här vapen, vagnarna och dylikt, som det är så explicit återgivet, va, i sån detalj, så det nimmer om att det är verkligen grupper som har kännedom om det här, va? Det är inte någon som sitter och avbildar en annan, va, utan man gör det med en sån stil, man gör det med en sån finess, så att, och också då med brons, så att det är inte förmodligen alla som sitter med bronsverktyg heller, va.
Buying a gun for someone who is not allowed to, that's a crime. It could cost you up to 15 years in jail and a $250,000 fine. If someone asks you to lie to a federally licensed firearm retailer so you can buy a gun for them, don't do it. Got a tip? Call 1-888-ATF-TIPS. That's 1-888-283-8477. Brought to you by the National Shooting Sports Foundation and the ATF.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hur pass mycket hällristningar tror du döljer sig i landskapet som vi inte har hittat än?
En del tror jag faktiskt. Det är ju nästan, man ser ju dagligen. Vi har ju till exempel två team som jobbar ute aktivt och inventerar. Ett team här på västkusten, stiftelsen för Bohusläns dokumentation eller Bohusläns dokumentation av hällristningar, och sen har vi Botark i västkusten. Och båda de här teamen hittar ju oftast flera stycken lokaler varje år, va, med hällristningar. Så att det finns nog en del, troligtvis har man kanske hittat lejonparten, de flesta. Va, men det finns områden som jag tror att man skulle kunna gå mer systematiskt, titta på strandlinje exempelvis. Så att det kan alltid dyka upp. Och det är också intressant, för då förstår man att liksom, det här med att göra ristningar, innan så trodde man att det tar nog väldigt, väldigt lång tid. Va? Men förmodligen så går det fortare än vad vi trott. Va? Och att det här har gjorts ganska frekvent i landskapet. Och det här kan också då, i och med att det är så frekvent i landskapet, så kan det också tala emot den här teorin om att det här är primärt religion och gudar avbildat. För då skulle alla kunna röra, ta och, alltså du kan inte kontrollera dem på det sättet, va? Och jag vill också nämna det här med hällristningar som gjordes i British Columbia i Kanada av olika indiangrupperingar. Och det gjordes i samband med långväga handel, det gjordes i samband med med krig. Det finns ju också uppgifter att Sitting Bull gjorde innan slaget på Little Big Horn, så gjorde han ju ristningar. Va? Och sammantaget kan man säga att det handlar om stora sociala förändringar för grupper, individer och samhället i stort, som man gör de här liksom investeringarna då i berget. Mm. Och att det är beständigt liksom. Men också i British Columbia vill jag nämna det spännande, för att även om alla visste var ristningarna låg, så gick man inte dit, va? För att det fanns tabu och magi och trolldom och ond bråd död om du gick dit, va? Och gick en annan person som inte var med i de här hemliga sällskapen dit, så fick han antingen gå in i sällskapen eller så slog man ihjäl dem, va? Så att det fanns väldiga tabun och förbud och sånt där, va?
Otroligt fascinerande. Hur pass mycket regional variation finns det då? Alltså hur mycket skiljer sig hällristningarna åt i, liksom, i konstnärligt uttryck och innehåll?
Ja, det kan man faktiskt finna, och till och med ibland bitvis mellan vissa socknar, och små detaljer ibland på båtarna. Men sen har du också samtidigt att det är saker som inte i stort sett går att särskilja, eller vissa båttyper som man kan se i nästan alla landskap i Sverige då, som är väldigt lika. Men sen har du till exempel att i Norrköping gör det mycket vapenåtgivningar, svärd på ett sätt som du inte gör någon annanstans. I Bohuslän så har du absolut mest krigaråtgivningar i aktion än någonstans. Dalsland finns ju också hällristningar som har sin lilla egna kod och artikulation och med mycket handåtergivningar och solkors och annat då. Så att man kan liksom finna dialekter i det här, absolut, va?
Mm. Sen finns det ju en nordisk tradition då, kanske framförallt då känt från Nämforsen i Ångermanland. Och de här ristningarna tror man är ännu äldre, alltså från skarven sen stenålder. Kan du berätta lite om dem?
Ja, de är oerhört fascinerande, och där är det ju företrädesvis att man gör jaktbart vilt och älgar, men även lax har gjort i ganska stor. Och länge så har man ju ansett att det är framförallt att de är från den norrländska då jägarstenåldern, som man säger då, att det är de här grupperingarna här uppe då. Även om vi har jordbruk i Sydskandinavien i den tiden, så ägnar man sig inte åt det, den omfattningen då. Men nu har det kommit nya rön där som pekar mer och mer åt liksom att det finns ganska mycket bronsåldersinslag här. Och då är det frågan om det här kanske snarare är en lokal eller regional artikulation av en, åtminstone att stora delar av dem kan vara även tillkommit under bronsålder då. Mm. Men det är liksom lite olika skolor. Men vi har, som du säger, en nordskandinavisk tradition som är betydligt tidigare. Och då är det oftast som man gör förvisso båtar, man gör fotsulor med som är spännande. Så det är en väldigt, väldigt gammalt motiv. Och även så har du ju antingen att du gör älgmotiv då, eller annat jaktbart vilt som kanske rådjur eller ren, men lax då företrädesvis. Så.
Mm. Apropå motiv, vad är det mest aparta som du har stött på under din tid som forskare i det här fältet?
Åh gud, det är mycket.
Ja.
Något som verkligen sticker ut. Ja, det är en fascinerande, för det är nästan så att det finns på varje häll, va? Något som... Och jag har en kollega som har skrivit om det, som anser att det är ett syfte. Va? Att, alltså, det finns egentligen inte en häll som är lik den andra. Va? Det är liksom, de är olika. Om du tittar exempelvis i boken så kan du se att det är förvisso samma motiv, men de är gjorda i en annan struktur, de är gjorda på ett annat sätt. Men att på varje häll att det finns något motiv som sticker ut och som fungerar som en slags nästan bizarr aspekt som är väldigt centralt. Och då då kan man tänka sig att det här, att varje häll har en funktion också, att det kan handla om att lära ut saker, va? Att det handlar om att jo, vid den hällen så kan man förstå, kan vi lära oss av det här motivet, va? Och den forskaren som jag arbetar med, hon menar på att det här handlar om att lära ut, skulle kunna lära ut aspekter kring navigation, kring företeelser, kring långväga handel, och då ska det finnas något som sticker ut på varje motiv. Hon heter Cecilia Lindé förresten. Och att det ska finnas något bizarrt då, och det gör det faktiskt. Vi har till exempel i Tanums finns det en sån här slänggunga på en hällristning som är väldigt udda, finns bara på det stället liksom. Det finns en annan lokal med nätfigur som är väldigt påtaglig, som har båtar runt sig och även hen som avslutas med nästan antropomorf, med människoliknande företeelse, va? Så att det, tittar man riktigt noga så hittar man nästan alltid någon sån här figur som sticker ut på varje häll, va?
Mm. Alltså när man tänker på hällristningar så ser man nog framför sig att de är ifyllda med röd färg för någon slags tydlighet. Varför det egentligen?
Ja, det var faktiskt så att vi har ju för det första inga bevis på att de har varit ifyllda. Alltså däremot så har vi ju hällmålningar, och de är gjorda med rödockra, och då skulle man ju alltså kunna haft rödockra i dem. Mm. Men det har man inte gjort. Men färgen börjar man någon gång på 30-40-tal och fylla i med inspiration av runorna, som man då fyller i med runrött.
Mm.
Och då tyckte man att det här skulle även passa hällristningar. Och det gjorde ju också att folk såg dem. De blev kända, och att det är ju än många idag som tror att jo, men den här färgen, den har varit där sedan bronsålder. Så på ett sätt väldigt missvisande, på ett sätt väldigt upplysande också då. Mm. Och det gjorde de kända, och mer forskning kunde bedrivas på dem.
Mm.
Men så har det i slutändan visat sig att det är något av det mest skadliga vi kan göra på hällristningar faktiskt.
Mm.
Att de vittrar betydligt mer när du fyller i dem med färg. Mm. För grund av att färgen binder mineralerna.
Mm.
Som annars andas efter väderlek. Och då fixerar man dem. Och detta då leder till ökad vittring.
Så hur gör man idag då? Tar man bort röd färg från tidigare?
Nej, det gör man inte. Men vi försöker påverka länsstyrelser och museerna från forskarvärlden att sluta med det här. Det har man gjort i Norge exempelvis, va? Och med väldigt goda resultat, att folk blir mer intresserade. De försöker aktivera sig, titta. I Norge har man också stora informationsskyltar med dokumentationen på, som man kan titta på och sen försöka se de här, va? Och man nattbelyser dem, något man också har börjat med i Tanums världsarv nu. Så där är länsstyrelsen på framfötterna och försöker verkligen hitta andra former.
Du beskriver i boken också någon hällristning som man då liksom ser väldigt vagt, men sen när solen liksom står liksom i en viss riktning så framträder allting med liksom skugga och ljus. Det låter väldigt fascinerande.
Alltså det är det som när du fyller i dem i färg, då tappar de en slags tredimensionalitet också, va? Men däremot när de inte är ifyllda och solen står rätt, om det har regnat. Igår var jag till exempel intervjuad DN ute på en hällristningslokal i Askim, och när vi kom dit såg vi ingenting. Men så tog vi en vattenhink, hällde på, och sen stod solen rätt, och då bara poppar de fullständigt ut, va? Och det är en oerhört fascinerande upplevelse, och som man tappar helt när du fyller i dem med färg då.
Mm.
Men det förutsätter ju att man kanske har vatten med. Men man kan tänka sig att man går dit antingen en sen höstdag när solen skiner lågt så här, eller tidig morgon. Det förutsätter ju att hällen då ligger mot solens riktning, eller att man går ut med en stark ficklampa på kvällen. Det är också något att verkligen rekommendera.
Mm.
För då är ju allt mörkt kring också hällen, va? Och så lyser man bara upp delar av hällen, och då reser sig fullständigt motiven ur hällen, va?
Ja, det låter som att någonting som man ska testa. Vi har ju varit inne på det innan, det här med norra Bohuslän och med Tanum som något slags centrum är en unik plats. Det finns ett enormt antal och med också en hög konstnärlig kvalitet. Varför tror du att just den här delen av Skandinavien är så rik på fynd?
Jag tror att det handlar väldigt mycket om Bohusläns kommunikativa läge i bronsålder. Och man ska också titta på alltså i relation till både Jylland, till Halland, till Västergötland, till Östfold. Och att jag inbillar mig att säsongsvis så sker det i många möten och interaktioner i Bohuslän. Och då ligger Tanum väldigt strategiskt i detta, någonstans emellan. Alltså man kan säga att om man jämför med gravar och boplatser så finns det alldeles för mycket hällristningar. Så det kan också nimma om att det är grupper som kommer utifrån som, säsongsvis för olika sociala och rituella ändamål. Och man kan nästan lite tänka sig som en pilgrimsfärder, lite som Gamla Uppsala eller något dylikt. Och det är också totalt i paritet med sådana här, jag var inne på Secret Societies. De idkade alltid sådana här pilgrimsfärder och det skulle inte vara där de själva bodde, utan det var en del i deras utbildning så att säga. Va? Och då fanns det andra grupper som bedrev då, vad ska man säga, som på plats hade då det som man kallar för religious shrines, alltså religiösa platser eller platser där de träffades då och hade ritualer och kult då kan man säga, men som i sin tur hade en funktion som hade, det handlade om makt, förändringar i makt och maktpositionering och dylikt då. Mm. Så att det tror jag är något som sker i Tanums världsarv i bronsålder. Och att vi har ju också, man kan också visa till exempel i Tanum att du har väldigt mycket material, du har mycket dolkar av flinta från Jylland. Du har bronser från Jylland. Du avbildar, och det är också fascinerande att du avbildar jättemycket bronser som inte finns i Tanum men som finns på Jylland exempelvis, eller Västergötland eller andra, om man ska säga de här rika bronsåldersregionerna som har betydligt bättre jordbruksförutsättningar än vad Tanums världsarv har. Så att lite åt det hållet tror jag att delar av det kan man förklara. Sen är det givetvis så att det är fina förutsättningar med graniten där. Det får man inte förringa om vi jämför med Göteborgsområdet till exempel där vi har gneis. Så att,
och gneis är inte bra att hugga i eller?
Det är det, men det är svårare att hitta bra ytor som är fina och slipade på det sättet som inlandsisen har gjort i Tanum då. Men å andra sidan så kan vi ta till exempel Enköpingstrakten där det finns ju Boglösa som nästan har lika mycket hällristningar som Tanums världsarv, alltså 400 lokaler mot 600. Men där har du oerhört skrovliga hällar och alltså inte alls det här fina som vi ser i Tanum. Så jag tror inte att bara det här hällkvaliteten är avgörande, utan det är mer det här kommunikativa läget, vilket även de i Boglösa har haft i mitten på Mälaren i ett sund som i stort sett kunde fungera som en slags samlingsplats för hela Mälardalen. Va?
Mm. Tanum har vi pratat om och det finns ju andra sådana här som, fält som man kanske har, många har sett, Himmelstalundsfältet i Norrköping och så. Men skulle du kunna ge några tips så här i sommartider på hällristningar som du tycker är någonting extra som lyssnarna kanske inte känner till?
Jag kan tycka om man tar sig till Tanums världsarv så finns det en slinga som heter Vandring i världsarv. Och där finns det några av de här unika hällristningarna. Jag nämnde en med en slänggunga, jag nämnde en med en nätfigur. Det finns också en yta där som heter Lövås som är en stor fallisk krigare som är fantastisk med massa intressanta ristningar på. Det är ett område som jag kan rekommendera. Sen kan jag också rekommendera Simrislund i Skåne. Det är otroligt fina ristningar och där man ser havet än idag. Och då kan man liksom känna den här platsen verkligen.
Är det Simrishamnstrakten då eller?
Just det. Det är i Simrishamn. Mm. Alltså liksom, Simrishamn ligger norr om, eller precis i slutet på stan då. Mm.
Och där finns ju också den så kallade Kivigsgraven lite längre norrut.
Ja, den ligger norrut. Ja, mm. Den kan, ja, absolut. Den är också värd ett besök. Den är ju otroligt intressant faktiskt. Mm. Så där kan man ju både se liksom Kivigsgraven och Simrishamn om man är där. Sen så kan jag också varmt rekommendera Hemsta Hagar i Enköping. Det är också ett oerhört fint område med hällristningar. Och även Rickeby, där är välskyltat. Och sen vill jag varmt rekommendera även hällristningarna i Dalsland, i Tisselskog, där de ligger och droppar ner mot en sjö. Och den sista ristningen ligger i princip i vattnet. Va? Alltså när vårfloden stiger så stiger den upp på ristningen då. Och det är oerhört vacker natur i det området. Man får också en bild med kopplingarna till vatten som på de här platserna som vi har haft strandförskjutning på, där vattnet har försvunnit, så kan man få bilden där verkligen. Men sen nämnde du Himmelstalund och det är också väldigt sevärd. Och Leonardsberg som det heter. Leonardsberg har ju de här svärdsåtergivningarna och det är inte långt från Himmelstalund.
Mm. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält som du är nyfiken på? Som du tänker att men det här kanske kunde bli ett kul avsnitt i podden?
Jag tänker det skulle vara intressant med ett program om aspekter kring långväga sjöresor i tid och rum.
Mm.
Och hur folk kan ha tagit sig med enkla farkoster. Allt från enkla farkoster till mer avancerade båtar. Men framförallt så kommer det upp nu rön om hur man har tagit sig väldigt långa distanser och man måste ha använt havet. Va?
Mm.
Då kan det skulle vara spännande.
Kan vi få in Tor Heyerdahl här på någon
ja,
vänster?
Ja, exakt.
Jag.
Det är något.
Men det är ju ett jättebra ämne, Johan. Stort tack för det.
Ja.
Ja. Och stort tack för att du ville berätta om hällristningar i Allt vi velat veta. Det har varit superspännande.
Kul. Tack.
Ja, nu blir man lite sugen på att bege sig ut i sommarsverige och hällristningsspotta, tycker jag. Och det fina med Johan Lings bok Hällristningarnas värld, det är att det finns QR-koder som du kan läsa av med mobilen som ger dig en massa information om var du kan hitta hällristningarna och mycket, mycket mer. Tack Johan för att du ville berätta för oss. Vi som gör den här podden, som kanske inte kommer finnas kvar om 3000 år, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
A lot of what we think is shark fact is actually shark fiction. Shark Week, the podcast from Discovery Channel, shreds through those stories and separates myth from reality. I'm your host, Kasia Patel. Each episode answers questions about some of the weirdest shark mysteries with groundbreaking shark research. Listen to Shark Week, the podcast, from Discovery Channel, wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
This is the perfect time to really kind of give a perspective that Eileen and I think that we have, we certainly hope we have, on using Apple products as regular folks.
And to really kind of ask the question, how is it really fitting in your life?
Apple Vision Show is the new show. Join us, won't you?
Subscribe wherever podcasts are found or at applevisionshow.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.